Vem har mandatet? Vem har mandatet eller vem har tagit mandatet? Idag räknas det mandat som aldrig förr i Sverige. Det är samma mandat som räknas, men det är olika resultat som framträder. Det är samma mandat som räknas, men det är olika slutsatser som dras. Och många är vi som funderar på vem som har mandatet. Vem har mandatet i vår församling? Vi har inga mandat att räkna på samma sätt. Men visst är det en relevant fråga även för oss. Vem har mandatet i vår församling? Mandat kan betyda ett par olika saker. Det handlar om uppdrag eller ett avtal. Det är någon som förbinder sig för en annan persons räkning att utföra ett uppdrag. Kanske att representera oss. Jag tänker att de flesta av oss har varit med om några informella ledare. Har ni sett någon sån någon gång? De som har svårast att se någon är ofta de som själva är det. Så jag hoppas att ni har sett någon gång i alla fall. En informell ledare kan vara de där personerna som man sitter och diskuterar ganska länge. Det kan vara allt från en hyresgästförening till en församling. Och så sitter man och pratar om olika saker. Och sen så är det någon som sträcker sig upp och ofta tar ordet. Och sen säger någonting tydligt och bestämt. Och så är diskussionen avslutad. Har ni sett någon sån någon gång? Jag tänker också att mandat kan vara precis som när vi hade snöbollskrig på Buskärskolan. Nej, man fick inte det. Men vi hade det. Jag är fullt medveten om det. Vi har världens snöbollskrig alldeles utanför klassrummen. Utanför Buskärskolan där. Full fart åt alla håll och kanter. Det var väldigt roligt. Och mitt uppe i allting som händer så är det någon som har gått och sagt till rektorn att de har snöbollskrig. Och dessutom alldeles utanför där man kan se dem, så man kan inte blunda för att de håller på. Och vi är väl ett 50, 60, 70-tal, kanske ett 100-tal som är full fart med det här snöbollskriget. Och ut kommer rektorn, rasande arg. Och hon direkt bara, sluta kasta snöboll, här får du inte kasta. Det stannar för ungefär en sekund. Och sen så byter snöbollskriget lite fokus. Och det kommer en enighet som inte har setts på länge på snöbollskriget. Och väldigt många snöbollar byter riktning och renderar att rektorn får gömma sig bakom dörren och försvinna in igen. Och precis när vi har lyckats med det och vänder oss upp och funderar på vem vi ska kasta härnäst på, så händer det någonting. Björn visar sig i fönstret på andra våningen. Han bara går fram till fönstret och tittar ut. Och helt plötsligt bara, alla tappade sina bollar. Alla bara försvann iväg och gruppen spreds förbi. Rektorn sliter upp dörren. Det var det jag sa. Försvinn bara. Och kände att lite av makten var återupprättad. Det krävdes alltså inte någon som stod och gapade och viftade så mycket, utan det räckte så att Björn visade sig på andra våningen i fönstret i sitt klassrum där han hade fysik just nu. Han bara visade sig och alla vi släppte snöbollarna och låtsades som att vi aldrig skulle kunna tänka oss att ha snöbollskrig i närheten av hans lektionssal i alla fall. Vem har mandatet? Jag tänker på en annan gång när jag var med på ett församlingsmöte och vi diskuterade den teologiska och filosofiska frågan om man kan ha vin som är alkoholfritt eller inte. Det fanns flera goda skäl för båda frågorna. Troligen var vinet de hade på Jesu tid med alkohol. Samtidigt så kunde det också vara fördelar med att ha det alkoholfritt. Det där var en sån här intressant diskussion man kan ha på ett församlingsmöte. I filosofisk anda. Ända tills en person räcker upp handen och får ordet. Och så säger han så här. Jag går på Antabus. Så om jag skulle dricka någonting som har alkohol i sig så skulle jag inte kunna hålla kvar det. Antabus är ett läkemedel som användes kanske framförallt för mot alkoholism. Därför att om man får i sig den minsta droppa alkohol så kommer det direkt upp igen. Så jag skulle vara tacksam om vi väljer alkoholfritt nattvardsvin så jag också får vara med. Sällan har en diskussion övergått i enighet så fort. Helt plötsligt tyckte alla i det där församlingsmötet att det är självklart att vi ska ha alkoholfritt nattvardsvin. För den filosofiska och teologiska frågan hade blivit en personlig fråga. Och någon hade varit modig nog att säga, för mig är det här bara inte en filosofisk fråga. Det är en personlig fråga. För jag vill gärna ta emot nattvarden. Vem är det vi ger mandatet? Jag tänker på vem Jesus gav mandatet att leda. Det beskrivs ganska levande i Matteusevangeliets 16 kapitel. Hur Jesus märker att folk tycker olika och tänker olika om honom. Så har det varit genom hela hans tid på jorden och så är det än idag. Så frågar han lärjungarna, vem säger folket att jag är? Och de svarar att någon tror att du är en profet. Någon säger Johannes döparen. Någon säger Elia. Så. Och så säger Jesus till dem den här avgörande frågan. Och ni då? Vem säger ni att jag är? Petrus tar mandatet och säger, du är den levande Gudens son. Du är Guds Messias. Och så uttalar han det som alla de andra lärjungarna kan ställa sig bakom. Han får ta ett steg fram och han får uttala det som de kan få tro på och bekänna sig till. Och Jesus svarar och säger, salig är du Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min himmelske fader. Och så går han vidare och säger att du är klippan som den här kyrkan ska vila på, som jag ska bygga min kyrka på. Hans bekännelse och även han får vara med och får ett mandat att vara med och bygga kyrkan. Petrus var en av de tongivande lärjungarna utan tvekan. Han var en av de tre som fick följa med Jesus in i den slutna kretsen i någon form av ledarskap till och med för lärjungarna. Han var en av de som Jesus anförtrodde sig åt och också gav uppdraget att leda. I Matteus 26 och vers 35 så har Jesus precis berättat för lärjungarna att nu kommer den här tiden att gå mot sitt slut. Nu kommer jag snart att behöva lida och dö. Och ni kommer att skingras. Men var inte rädda för det. Och då säger Petrus så här. Om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla lärjungarna. I mötet av Jesu profetia om vilken framtid som väntar honom så var han överväldigande tydlig. Oavsett vad de andra gör, oavsett vad som händer. Jag kommer aldrig att komma på fall och jag är beredd att dö för din skull. Nu är det så att några av er har fortsatt att läsa i Matteusevangeliet. Några av er vet vad som hände. Ni vet hur det blev när Petrus starka och kraftiga bekännelse mötte verkligheten. Vad som skedde när Jesus blev gripen, när han blev torterad, när han blev fängslad och när han blev korsfäst. Lärjungarna flydde, Petrus förnekade och allt det som de hade satt sitt hopp till gick i kras. Men Jesus fick rätt. Jesus besegrade döden. Mer så än lärjungarna ens kunde förstå och ta till sig. Där allt hopp var ute så kom han in med nytt hopp, med nytt liv. Och nu, i dagens evangelietext, så möts de igen. Jesus och Petrus möts igen. Och lyssna till var Jesus fokus ligger. Tänk er själva, hans främsta lärjunge har svikit honom. Han har övergett honom, han har förnekat honom, han har flytt. Allt det han har lovat har visat sig vara tomt prat. Och han har inte lyckats uppnå någonting av allt det han har lovat Jesus. Nu möts de igen. Och så här beskriver Johannes om vad som händer då. Johannes evangeliets 21 kapitel, 15 vers och framåt. När de har ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannerligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sa han till honom, följ mig. Petrus misslyckande, Petrus bekännelse, Petrus övertygelse hade gått i kras. Och när han möter Jesus igen, han har gått tillbaka till fisket. Han är ute och fiskar med sina vänner. Han gör det han kunde. Han gör det bekanta, det vardagliga. Mitt i den vardagen så möter Jesus honom. Och när han frågar honom någonting så frågar han inte som han kunde frågat. Hur kunde du svika mig? Hur kunde du överge mig? Hur kunde du misslyckas så totalt? Utan han ställer egentligen bara en enda fråga på tre olika sätt. Så att han tre gånger får chansen att återupprätta sitt löfte. Tre gånger har han förnekat honom och tre gånger får han nu bekänna honom igen. Älskar du mig? Han börjar med att fråga, älskar du mig mer än de andra gör? För det är ju det Petrus har sagt. Det är det han har lovat. Oavsett vad de andra gör kommer jag aldrig att överge dig. Han påminner honom om det smärtsamma löftet. Men han vänder på det. Han frågar inte, kommer du aldrig att svika mig igen? Han frågar, älskar du mig? Med allt det som har hänt och med allt det som finns så är det där någonstans som kärnan i vad Jesus vill veta om dig och mig finns. Älskar du mig? Och när Petrus tre gånger har besvarat denna frågan så får han höra samma ord som han fick höra den första predikan som Jesus höll för honom. Följ mig. Och så tar han Petrus kärlek, han tar hans kärleksöverlåtelse och så uppmuntrar han honom igen och så ger han honom samma kallelse som han hade fått en gång där i början. Följ mig. En kärnfull predikan som påminner Petrus om vad det är som är viktigt. Vad det är som är hans uppgift. Vad det är han är kallad till att göra. När vi väljer ledare, styrelse, medarbetare. Hur ska vi välja då? Vad kan vi lära oss av den här texten? Och vad kan vi lära oss av vad som är viktigt i Guds ögon? Jag tänker att när vi väljer ledare i vår församling så väljer vi bland människor som alla har det gemensamt, att de vill följa Jesus. Vi kan känna oss fria att välja människor som har misslyckats. Vi kan känna oss fria att välja mellan människor som om och om igen har inte levt upp till allt det vi har lovat. För vi står ju i en ledarskapstradition fyllda av människor som Petrus, Mose, Abraham. Vi står i en ledartradition med människor som har blivit tydligt påkomna om att inte lyckas leva upp till det vi vill och ändå upprättade av Guds nåd. Vi söker och väljer bland människor som alla har sagt att de vill följa Jesus. Det är vår gemensamma grund. Vi söker efter gåvor som har funktion som vi behöver. Gåvor som kan bygga upp vår församling och kan få den att blomstra. Men kanske den viktigaste frågan om alla är, älskar du Jesus? Därför att jag tror att istället för att sträva efter ett mandat som ger mig makt, efter att sträva efter en makt att representera många, många människor, så handlar det här om att sträva efter att följa någon så nära som möjligt. Ledarskapets uppgift i en församling, Det är att gå så nära Jesus som möjligt och visa andra på vägen som vi får gå. Och då blir inte den viktigaste frågan hur många högskolepoäng vi har, hur många som har lyckats eller vilket arbete vi har. Utan då blir frågan, älskar du Jesus? För då har du viljan att gå nära honom. Därför så tänker jag att den kanske viktigaste frågan när vi letar efter ledare, det är två saker. Älskar du Jesus och älskar du församlingen? Om du ser dig omkring just nu så ser du en del av vår församling. Och den är långt ifrån perfekt. Tro mig, jag får vara medlem här. Den är långt ifrån den som har lyckats med allting. Det här är inte en samling med lyckade människor. Det här är en samling med människor med självinsikt nog att se att vi kommer inte att klara det själva. Vi behöver Guds nåd, vi behöver varandra. Det är det som för oss samman. Det här är inte en klubb för de lyckade. Det här är en gemenskap för de som vet att vi aldrig kommer att lyckas själva. Och om vi letar efter nya scoutledare så tänker jag att då borde den första frågan vara, älskar du Jesus? Älskar du scouter? Kan du stå ut med scouting? Det är där någonstans frågorna finns. Det är där någonstans som vårt fokus finns. Och det är det som gör oss till en annan sorts gemenskap och ett annat sorts innehåll. Det finns också en annan sida om det där mandatet, och det är ju det som är så svårt. För att ge någon möjlighet att representera en, det är ju precis så att det skulle kunna vara så att den personen som man har gett mandatet till går en annan väg än man själv skulle vilja. Det är ju den andra sidan på mandatet. Jag var med och fick se en kyrkoombyggnation på ganska nära håll. Och det berättades om den att det var framförallt två personer som var väldigt starka motståndare till det här. Väldigt starka motståndare till att kyrkan skulle byggas om. Och de påtalade det på alla tillfällen de kunde. Varenda församlingsmöte var de kritiska rösterna som lyfte fram det omöjliga eller det misslyckade eller det svåra med att göra detta. Artigt men väldigt tydligt. Sen fattade församlingen ett överväldigande majoritetsbeslut. Där det var över 90% som var för att bygga nytt. Och sen några dagar senare så skulle första spadtaget tas i jorden. Och då hände det som de inte hade räknat med. Först av alla på plats var en av de där två männen. En av de där två männen som hade varit så tydligt mot var också den första som hade tagit sin spade på morgonen, gått och ställt sig och var beredd. Han hade uttryckt innerligt vad han tyckte om sin åsikt. Han hade gjort allt han kunde inom de demokratiska ramarna. Men när han hade mött att i hans gemenskap så ville de bygga, då ville han vara med och bygga. Den andra mannen, frågan är vän av ordning. Ja, han var frånvarande. Han var inte där. Och han såg inte ofta till efter det. Den andra sidan på mandatet, det är att om vi ger någon förtroendet att leda oss, då får vi också vara med och följa. Att pröva, att uttrycka, att utmana, att hålla någon ansvarig. Men också vara beredda att allt inte går vår väg. Men det är vi själva som väljer. Om vi blir som mannen som tar spaden, tar tag i beslutet som inte gick vår väg och ändå är delaktig i gemenskapen och fortsättningen. Eller om vi väljer att rösta med fötterna. Det jag har funderat också kring mandat är, vad är det vi har fått mandat att göra då? Jag har pratat mycket om mandatet att leda idag, men det finns ju också fler mandat som vi har fått, som vi behöver förhålla oss till. Den 9 april, för drygt 40 år sedan, ett par kilometer härifrån, så fick jag ta emot dopet. Jag kommer ärligt talat inte ihåg vad pastorn heter. Jag kommer ärligt talat inte ihåg exakt vilka som var där. Jag har sett foton på det och jag vet att jag var en av dem som var där. Men jag vet att i den där dopgudstjänsten så fick jag bli framburen av mina föräldrars tro, av församlingens tro, fram till dopet. Och dopet har för mig alltid varit Guds osvikliga kärlek. Oavsett vad jag har varit med om, oavsett vad jag har gjort, oavsett vad har hänt i mitt liv, har jag alltid haft möjligheten att återvända till dopet och se att det där är gjort en gång för alltid. Och så är det för dig och mig. Oavsett vilken ålder vi har fått ta emot dopet, oavsett hur det gick till, så är det Guds otvetydiga ja, jag älskar dig. Ja, jag älskar dig, Hilda. Ja, jag älskar er. Dopet uttrycker Guds tydliga, säkra ja till oss. Och så får vi om och om igen återvända till den. Leva i vårt dop, ta det på allvar och också leva ut vår tro. Jag tror att det viktigaste mandatet vi har fått att förvalta, var och en av oss, för det sker på så många olika sätt och vis. Jag tror att du har fått mandatet i ditt grannskap att berätta om vem Jesus är. Genom ditt liv, genom sättet du är, genom sättet du beter dig och om du måste använda ord. Det mandatet har du fått. När dina grannar undrar vad Ekumeniakyrkan i Fiskebäck, så är du experten på att berätta det för dem. För du delar gemenskapen, du delar närheten. Och ingen annan tror jag kan berätta det bättre än just du. Det är det mandatet vi alla har fått. Om någon av dina grannar undrar om man kan komma hit en helt vanlig söndag, då finns det ingen som är bättre än du på att berätta det och ta med dem hit. Vi har fått ett mandat att följa och leda till Jesus. Och de två viktigaste frågorna som Jesus ställer till oss som vill leda är: älskar du mig och älskar du dem som du vill leda? Amen.